Du lyssnar på Göring, mellan makt och vansinne, av Guido Knopp, i översättning av Per Holmer, uppläst av mig, Per Runhammar. Förord. En souvenir till dig. Så kort och kärnfullt tog en bergförare i Berchtesgaden adjö av en amerikansk soldat, samtidigt som han räckte över två filmrullar. Till en början ägnade soldaten inte den ovanliga presenten något som helst intresse. Det skulle hinna gå flera decennier innan han slutligen spelade upp de båda rullarna hemma i Ohio. Vad som då kom att uppenbara sig för honom var privatsfären hos den forne andre mannen i Tredje riket, som amerikanerna under Nürnbergprocessen hade rankat som Nazi number one, Hermann Göring. Filmbilderna visar upp den överdådigt utstyrda riksmarschalken i grälla kodakulörer. Somliga är tagna 1938 efter Österrikes Anschluss i Mauterndorf, dit han som pojke ofta for och besökte sin gudfar på Slottsborgen, ses Hermann Göring i samspråk med österrikiska diplomater och naziledare. Ortsbefolkningen välkomnar den berömde hemvändaren som en medeltida furste. Systrarna Paula och Olga står vid hans sida och ler in i kameran. Andra avsnitt visar hans intåg med höjd marschalkstav i Linz. Honom iförd riksjägmästarens fantasimundering blir skjutsad med häst och vagn genom sina markdomäner eller under hemliga överläggningar med diplomater i ett skogsparti nära Berlin. Men i somliga filmavsnitt saknas riksmarschalken, han som alltid brukade sätta sig själv i centrum. Motivvalet, hjortar med ståtlig hornuppsättning, den prunkande växtligheten i trädgården kring hans residens Karin Hall ute på Schorfheide norr om Berlin. Hans motorbåt Karin 2 ute på öppet hav vid Helgoland är talande nog. Av ren fåfänga lät han filma sina rikedomar för att under kommande bistrare tider om och om igen kunna avnjuta dem ännu en gång i sin privata biograf på Karin Hall. Bilderna visar upp vad som verkligen betyder något för mannen som mer än någon annan samlade på titlar och ämbeten och även bara ansvaret för en stor del av krigsförloppet. Huset, djuren och motorbåten. Bilderna dokumenterar det banala synsättet hos en man vars namn är förbundet med monstruösa förbrytelser. Föreliggande bok bygger på efterforskningar inför ett filmprojekt som i tre avsnitt porträtterar nazirikets mest mångskiftande gestalt. Hermann Göring var en man med många ansikten. Trots att han förmodligen överträffade samtliga Hitlers övriga vapendragare i fråga om fåfänga, slughet och brutalitet var han i naziriket populärast av dem alla och stundtals till och med mer folkkär än Hitler själv. Hermann Göring var regimens jovialitetsmask, råbarkad sälle och skrupelfri maktmänniska på en och samma gång. Han dolde sin våldsnatur bakom en nyckfull fryntlighet, men var icke desto mindre involverad i samtliga regimens stora övergreppsaktioner. Den statligt utövade terrorn i samband med maktövertagandet var hans verk i lika hög grad som morden efter den iscensatta Röm-kuppen 1934, liksom upprättandet av de första koncentrationslägren. Han var medansvarig för både deporteringen av utländska tvångsarbetare och mordet på judarna. Han hyste aldrig några tvivel och tillstod öppet sin egen samvetslöshet. Jag har inget samvete. Mitt samvete heter Adolf Hitler. Egomanidragen visade sig redan i tidig ålder. Hermann blir antingen en stor man eller kriminell, spådde en gång modern. Inte heller den unge flygfänriken gjorde någon hemlighet av sin oerhörda ärelystnad. Jag vill aldrig bli en dussin människa. Striden är och förblir själva min blotta livsbetingelse. I naturen eller bland människor. Jag vill sticka ut ur människoflocken. Jag kommer inte att följa efter dem. Istället skall alla andra följa efter mig. Så give Gud, skrev han 1915 i ett kärleksbrev till flickvännen. Så löd hans förhoppning om en stor karriär som efter nederlaget i första världskriget och vandringsåren som arbetslöst flygares 1922 ledde till.